Säg därför till Israels hus. Så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken dit ni har kommit. Jag vill helga mitt stora namn som blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud, när jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all er orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den. Och inte längre låta er drabbas av svält. Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda. För att ni inte mer ska förmjukas bland folken genom svält. Då ska ni tänka på ert onda levnadssätt och era gärningar som inte var goda. Och ni ska avsky er själva på grund av era missgärningar och vidrigheter. Men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren Gud. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort, ni av Israels hus. Så lyder Herrens ord. Förra veckan så avslutade jag ju genomgången av Jona bok. Och därför skulle jag kunnat börja med den långsamma läsningen av Efesierbrevet som vi har planerat. Det skulle vi kunna ha gjort idag. Men nu är det ju så att om bara en vecka så går vi in i adventstiden. Och då tänkte vi att det kunde passa med en liten paus innan vi går in i Efesierbrevet. Så tar vi några texter som handlar om Kristi ankomst istället. Problemet är ju bara att advent kommer ju först nästa vecka. Så vad ska vi göra den här veckan då? I väntan på väntan. Jag bestämde mig för att ta den här texten i Hesekiel. Jag har läst Hesekiel i min egen bibelläsning. Och när man kommer till den här texten så händer det ju någonting alldeles särskilt. Alltså. Det är en otrolig, vilken text. Och det är en viktig text. Det är en text som är bra att känna till. Om man vill lära sig att orientera sig i Bibeln så är det här en superviktig text. Det är en text som talar om det nya förbundet. De orden står inte uttryckligen, det nya förbundet. Det begreppet kommer ju från Jeremias 31 kapitel. Som är en text som påminner väldigt mycket av den här som vi just har hört läsas. Vi kan bläddra dit. Jeremia 31 och vers 31. Jag kan bara läsa den så att du får höra den. 31-34. Jeremia 31, vers 31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag sluter ett nytt förbund med Israels hus och med Judas hus. Inte som förbundet jag slöt med deras fäder den dag då jag tog deras hand och förde dem ut ur Egyptens land. Förbundet med mig som de bröt fastän jag var deras rätta herre, säger Herren. Nej, detta är förbundet som jag efter denna tid ska sluta med Israels hus, säger Herren. Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan. Jag ska vara deras Gud och de ska vara mitt folk. Då ska de inte mer behöva undervisa varandra. Och ingen broder ska säga, lär känna Herren. Alla ska känna mig, från den största av dem till den minste, säger Herren. För jag ska förlåta deras missgärningar och aldrig mer minnas deras synder. Så låter den texten. Jeremia och Hesekiel, de var ju verksamma under delvis samma tid. Den historiska bakgrunden är ju att 597 före Kristus så tillfångatogs en del av det judiska folket. De fördes ut i exil i Babylon, nuvarande Irak. Profeterna Daniel och Hesekiel fick följa med till Babylon. Men profeten Jeremia, han var ju lite tidigare. Han började lite tidigare än dem. Och han var ju en av dem som kanske mest kraftfullt av alla varnade folket innan den här olyckan hände. Om ni inte omvänder er så kommer olyckan att komma. Vänd om! Vänd om! Vänd om! Och när då olyckan sen kom så var Jeremia en av dem som blev kvar i Juda. Men sen fick han också fly till Egypten. Så 597 intogs Jerusalem för första gången av babylonierna. Och en del av folket togs till fånga. Sen gick det 10 år. Och så 587 kom babylonierna tillbaka. Och då brände de staden. Plundrade den fullständigt. Skövlade allting. Jämnade den liksom med marken. Så Hesekiels 25 första kapitel är skrivna under de här 10 åren mellan 597 och 87. Och sen föll alltså Jerusalem. Och framförallt de sista kapitlen, de 16 sista kapitlen i Hesekiel, de kommer i kronologisk ordning efter Jerusalems fall. Så när allt nu ser som mörkast ut, efter att Jerusalem har bränts och plundrats, helt nedbrutet, när allt hopp är utslocknat, för det fanns ju ändå en strimma hopp bland de här judarna i exil, då talar Gud till sitt folk genom Hesekiel och kanske samtidigt genom Jeremia. Och de säger allt hopp är inte alls ute. Jag ska göra någonting nytt. Jag ska göra någonting ofattbart stort. Ett nytt förbund som är annorlunda, i alla fall delvis annorlunda mot det gamla. Det finns en framtid som är ljus. Just när allt ser så mörkast ut så talar Gud genom profeterna. Och han säger att av allt storslaget som har skett i Israels historia så är det största kvar. Det bästa är kvar. Så när Jesus Kristus föds som människa så är det startskottet liksom, på detta nya. När evangelisten Markus, han inleder sitt evangelium, han säger: här börjar evangeliet. Så här börjar de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och så citerar han profeten Hesekiel, kapitel 40. Som säger: bana väg för Herren. Alltså nu, det händer någonting. Det händer någonting monumentalt här. Så i Hesekiel så har vi beskrivet det här nya, det här monumentala som ska ske. Så jag tänkte nu att vi skulle titta på den här texten och fråga oss: vad är detta nya? Vad är det som händer liksom i det här stora frälsningsschemat när Gud föds som människa? Och för att komma åt det här så bra som möjligt, jag vet inte om jag har tänkt rätt, men jag har i alla fall tänkt så här. För att komma åt det här så bra som möjligt så, och för att ha någonting att hänga upp predikan på, så tänkte jag att vi skulle bli filosofer för en stund och dra nytta av Aristoteles kategorisering av orsaker eller förklaringar. En av de äldsta frågorna inom filosofin är frågan om rörelse och förändring. Och här i texten så kan man verkligen tala om att det sker en förändring. Det händer ju massor med saker. Och Aristoteles, han tittar på förändringar. Och han tittar på rörelser och han frågar sig själv: finns det olika sätt som saker förändras? Finns det olika sorters förändring? Och han tittar efter vad det är som orsakar förändringen. Och han konstaterar att det vore förenklat att säga att det bara finns en sorts orsak. Vi måste ha distinktioner, vi måste ha flera olika sorters orsak. Och för att kunna urskilja olika sorters orsak då, så använder han en klassisk illustration av ett konstverk, en skulptur, en staty. Och han säger att det finns fyra sorters orsaker till förändringen. Om man då tar exemplet med statyn, så har vi först den verkande orsaken till att en skulptur skapas. Den verkande orsaken är skulptören. Han är den person som åstadkommer förändringen. En annan orsak är den materiella orsaken. För en staty så är den materiella orsaken själva materialet som den är gjord av. Kanske en block marmor eller någonting sånt. Och det är ur det här materialet som statyn huggs fram. Så den materiella orsaken, det är själva råmaterialet i vilket förändringen sker. En tredje orsak är den formella orsaken. Det är den tanke, den plan som konstnären använder för att forma fram sin skapelse. Så konstnären hugger inte på måfå, utan han har en bild som han förverkligar. Han liksom formar fram ur råmaterialet. Ni vet, i reformationen så talar man om formalprincipen. Har ni hört talas om det? Det är precis den här Aristoteles skriften alena. Alltså i skriften finns planen. Och nu ska vi reformera kyrkan utifrån skriften. Det är liksom rakt ur Aristoteles playbook. Den fjärde orsaken är den ändamålsenliga orsaken. Alltså det syftet för vilket någonting existerar. Det kanske handlar om att smycka kungens trädgård eller någonting sånt med den här statyn. Och av de här fyra orsakerna så säger Aristoteles att ändamålsorsaken är den största och den viktigaste. För den styr allting annat. Syftet med statyn påverkar valet av material. Det påverkar konstnärens verksamhet. Det påverkar om hur idén liksom, om hur den färdiga statyn ska se ut. Så ändamålsorsaken är den viktigaste, säger Aristoteles. Det här är ju Aristoteles, det är inte helig text på något sätt. Det är bara en hjälp för oss att tänka. Den moderna fysiken räknar ju bara med verkande orsaker. Den funderar inte på varför någonting finns. Så mycket i alla fall. Men för Aristoteles var ändamålsorsaken den viktigaste. Och den förklarade hur världen ytterst sett fungerade. Så här har vi fyra sorters orsaker, om ni hänger med. Den verkande orsaken, den person som måste komma förändringen. Den materiella orsaken, materialet i vilken förändringen sker. Den formella orsaken, som är själva ritningen, planen bakom förändringen. Och den ändamålsenliga orsaken, som förklarar varför förändringen sker. Så långt Aristoteles. Men det är fortfarande allt för förenklat att bara tala om en verkande orsak. För det är ingen tvekan om att det är skulptören som är orsaken. Att det är han eller hon som är ett upphov till den här förändringen. Skulpturen är liksom hans eller hennes skulptur. Men vi behöver fler distinktioner. Alltså hur har skulptören åstadkommit den här? Här har vi den instrumentella orsaken. Alltså själva instrumentet genom vilket den här förändringen har skett. I det här fallet en hammare och en mejsel. Så det finns en verkande orsak, en skulptör, som använt en instrumentell orsak för att få fram det här. Så, då har vi fått en liten orientering i olika sorters orsaker. Eller förklaringar. Och nu tänkte jag försöka visa tre olika orsaker ur texten i Hesekiel. Och jag hoppas att det ska hjälpa oss att se vår kristna tro i klarhet. Och väcka glädje och förundran över den Gud vi tillhör. Så låt oss nu titta på den, för det första, den verkande orsaken, ändamålsorsaken, den instrumentella orsaken. För det första, den verkande orsaken. Frågan är, eller så här, vi som sitter här, som kallar oss kristna, hur har vi blivit frälsta? Vem är det som har åstadkommit vår frälsning? Den som är precis, tack, här har vi gensvar, underbart. Gud, den som är kristen har varit med om någonting livsförvandlande. Vem är det som har orsakat det? Det är ju alltså Gud, bara Gud, helt och hållet Gud. Om och om igen i Hesekiel 36 så finns det en betoning på Guds suveräna initiativ att frälsa sitt folk. Den här texten drivs av det. Guds nåderika initiativ. Titta bara, jag läser igenom den igen. Titta bara på hur många gånger jag ska finns med i texten som vi just läste. Hör nu. Säg därför, vers 22, 36, 22. Säg därför till Israels hus. Så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus. Utan för mitt heliga namn som ni har vanärat bland folken ni har kommit. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Därför att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. För jag ska hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet och från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och faktum är att här står det också. Jag ska låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så ska ni få bo i det land som jag gav era fäder. Och ni ska vara mitt folk och jag ska vara er Gud. Jag ska frälsa er från all orenhet. Jag ska kalla fram säden och föröka den så att den inte längre låta er drabbas av svält. Jag ska föröka trädens frukt och markens gröda. Och ni ska inte mer förmjukas bland folken genom svält. Då ska ni tänka på ert onda levnadssätt och era gärningar som inte var goda. Och ni ska avsky er själva på grund av era missgärningar och vidrigheter. Vers 22, vers 32 summerar hela budskapet när Gud säger: jag gör det här. Vers 32. Men ni ska veta att det inte är för er skull jag gör detta, säger Herren Gud. Ni ska skämmas och blygas för vad ni har gjort i Israels hus. Alltså, det är svårt att förmedla det här. Men 13 gånger i de här 11 verserna så säger han att han ska göra de här sakerna. Men hebreiskan är inte alls uppbyggd som vårt språk. Den är uppbyggd kring verben. Och kring varje verb så ser man ofta vem det är som gör. Och ibland ser man också vem det är han eller hon gör det på. Och varje verb står liksom i första person singular. Jag. Det är jag, det är jag, det är jag. Det är hela tiden. Man läser man bara. Det är liksom bortom all tvivel. Vem det är som handlar med vem. Den här texten visar att frälsningen och allt vad det innebär helt klart är grundad i Guds suveräna, nåderika handlande. Guds folks hjärtan, alltså våra hjärtan, kommer aldrig att bli rena om inte Gud gör det. Om inte Gud liksom bryter in i våra liv och handlar. Människan är hopplöst förlorad i sin synd om inte Gud kommer för att frälsa. Och om inte Gud kommer, så händer inget. Hela grunden för frälsningen finns i Guds suveräna nåd. Och det är samma sak som vi läser om i Efesierbrevets andra kapitel. Vi ska ju titta på Efesierbrevet. Det kommer att bli gött alltså. Men vi kan bläddra dit nu till Efesierbrevet 2. Sätt ett finger där vid Hesekiel. Vi ska tillbaka dit sen. Efesierbrevet 2. Paulus ägnar oss först 3 verser här i andra kapitlet åt att tala om människans fördärv. Om hur vi är döda i våra synder och överträdelser. Lägg märke till det. döda. Alltså inte sjuka. Inte liksom handikappade på något sätt eller försvårat, utan och inte halvdöda, inte skadade. Vi är döda. Döda. Och sen vänder ju allting i vers 4. Paulus skriver: men. Men Gud som är rik på barmhärtighet. Och så fortsätter Paulus att skriva om alla de saker som Gud gör på grund av sin kärlek. När vi ännu var döda i våra överträdelser har han gjort oss levande tillsammans med Kristus. För att han i kommande tider ska visa sin överväldigande rika nåd och godhet. Gud står för allt handlande här. Det är intressant när man tittar i Efesierbrevet 2. På alla hänvisningar, allting som handlar om oss, det står i passivum. Alltså det är någonting som görs med oss. Ni vet vad passiva med. Jag badar, det är aktivum. Jag badas. Passivum, det betyder att någon tar mig och sätter ner mig. Badar mig. Passivum. Alltså, i Efesierbrevet 2:5. Av nåd är ni frälsta. Det hörs inte så bra, men det är passivum. Någonting har gjorts med er. Ni har blivit frälsta. Ni har inte frälst er själva. Utan det kommer utifrån. Efesierbrevet 2:8 här. Av nåden är ni frälsta genom tron. Och om vi fortfarande inte har fattat poängen så lägger ju Paulus till här. Av nåden är frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar. För att ingen ska kunna berömma sig. Alltså det är ingen tvekan om vad den verkande orsaken är. Jag var död. Med ett hjärta av sten. Varken mer eller mindre. Men han förbarmade sig över mig och gjorde mig levande. Den verkans orsaken. För det andra, ändamålsorsaken. Varför har han gjort mig levande? Till vilket syfte har han frälst? Och svaret är: för att han ska bli ärad bland alla folk. Så låt oss titta på texten igen. Ställa frågan varför. Det är ju verkligen en befogad fråga. Varför gör du det här, Gud? För om och om igen i Gamla testamentet så ser vi ju hur folket vänder sig bort ifrån Gud. Vänder sig till avgudar. Värdelösa avgudar. Det sista som hände innan de blev bortförda i exil var att Jeremia, profeten, vädjade. Vänd om. Folket ville hellre lyssna till de falska profeterna som sa allt är bra. Ingen fara. Allt är där. Och så följde de främmande kungar och de tillbad falska gudar och de sänkte sig till våld och omoral om och om igen. Så de förtjänade ju Guds vrede. Och som ett resultat fällde Gud en dom över dem. Han lät dem tillfångatas och föras till ett främmande land. Men han förintade dem inte. Varför? Han hade ju kunnat gjort det. De hade ingått ett förbund, ett avtal med varandra. De skulle vara hans folk och han skulle vara deras Gud. Varför fortsatte han att bevara dem? Varför fortsatte han att upprätta dem gång på gång fast de hela tiden bröt förbundet? Varför fortsatte han att sända profeter och kallade folket till omvändelse? Jag kan backa till vers 16 i kapitlet här. Hesekiel 36. Och där har vi svaret. Lyssna nu på Guds motiv. Varför han förbarmar sig över sitt folk. Varför han räddar dem ur den här knipan som de har orsakat. I vers 16 så återberättar profeten om folkets uppror. Herrens ord kom till mig. Människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt levnadssätt och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras levnadssätt för mig. Då öste jag min vrede över dem på grund av det blod som de spilt över landet och för att de hade orenat det med avgudar, med sina avgudar. Och sen beskriver Gud vad han gjorde när han dömde dem, vers 19. Jag spred ut dem bland hedna folken och de skingrades i länderna. Efter deras levnadssätt och deras gärningar dömde jag dem. Och sen kommer svaret på frågan, varför dömdes de till exil men ändå blev bevarade? Varför förintade han dem inte? Varför lämnade han dem inte? Vers 20. Men vart de än kom till hedna folken vanärade de mitt heliga namn. Man sa om dem, detta är Herrens folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn som Israels folk vanärade bland folken dit de kom. Ser du? Gud säger att även på den här nya platsen så fortsätter de att vanära Guds heliga namn. De andra folken pekade på dem och sa, titta vilken ynklig Gud de måste ha. Titta hur bedrövligt de har det. Och slutsatsen som folken drog var att detta folks Gud kan inte vara någonting att ha. Så Gud säger som han gör i vers 22, utifrån omsorg om sitt heliga namn bland folken. Titta här, vers 22. Säg därför till Israels hus, så säger Herren Gud. Det är inte för er skull jag gör det, ni av Israels hus. Utan för mitt heliga namn som ni är vanärade bland folken dit ni har kommit. Jag vill helga mitt stora namn som har blivit vanärat bland folken. Det är för att ni har vanärat det bland dem. Och de ska inse att jag är Herren, säger Herren Gud. När jag visar mig helig bland er inför deras ögon. Gud säger, jag vill att min ära, min helighet, min härlighet ska bli känd bland alla folk. Därför ska jag göra det som jag just nu ska göra. Jag ska rädda och jag ska upprätta mitt folk. Jag ska göra det mot er. Inte för er skull, utan för min skull. För mitt heliga namns skull. Det här är ju minst sagt en ganska ovan tanke bland kristna idag. I alla fall i Sverige. Anledningen att Gud räddar sitt folk från undergång är att Gud är nitisk för sitt namns helighet bland alla folk. Varför räddar Gud sitt folk? För att Gud älskar sin ära. Han vill se sin ära förkunnad bland alla folk. Så när Gud räddar så gör han det ytterst sett för sin egen skull. Han ska föra hem dem från exilen. Han ska rena dem från all synd. Han ska upprätta dem i landet. Och när han gör det så kommer han själv att bli ärad. Det är inte så vi... Om ni har liknande bakgrund som jag. Det är inte så vi kristna har liksom lärt oss att tänka om Gud. Eller tänka om oss själva heller för den delen. Vi är ju så stolta över vad vi själva kan åstadkomma. Vi tror så mycket om oss själva. Men i cirkel 36 påminner oss om att vi som kallar oss kristna. Vi är inte kristna. Och vi är inte en del i den här församlingen heller för den delen. På grund av några meriter som vi har. Den enda anledningen att vi är här är Guds nåd. Och han har visat oss denna nåd för att han ska bli synlig bland alla folk. Han ska bli ärad bland alla folk. Det är syftet med vår frälsning. Han är nitisk för sin ära. Gud älskar sig själv. I Hesekiels bok så säger Gud vid 70 olika tillfällen att han gör det han gör så att folken ska veta vem han är. Hans stora intresse, om man kan uttrycka det så, är att hans namn ska bli ärat över hela världen. Han dömer människor och han räddar människor för sin äras skull. Och det här känns ju, det kan ju kännas jättekonstigt och obekvämt för oss. Delvis därför att det vore någonting negativt om vi gjorde samma sak. Om det handlade om oss. Om jag skulle älska min ära. Att, om jag skulle njuta av min egen ära och sätta allt min egen ära i centrum, så skulle det vara någonting olämpligt för mig att göra. Det gör mig liksom inkrökt i mig själv. Och det förstör mig själv och förstör min omgivning. Men vänner, det är ju mer än lämpligt för Gud att göra. Det är mer än lämpligt för Gud att vara centrerad kring Gud. Vem skulle han annars sätta i centrum? Skulle han ha några andra gudar? Skulle han bryta första budet? Om Gud skulle sätta någonting annat än sig själv i centrum, om man skulle söka någon annans ära mer än sin egen ära, så skulle han inte vara den Gud som är värd all upphöjelse och tillbedjan. Men det är precis vad han är. Det finns ingen större än honom. Han är liksom i sin natur orienterad kring sig själv. Det är för att allting är orienterat kring honom. Och man kanske kan invända och säga, men gör inte det här Guds kärlek till oss mindre? Att han älskar oss för sitt namns skull? Nej, inte alls. Om Gud är fullkomligt och oändligt god, om allt som är kärlek liksom sammanfattas i Gud, vad är då den största gåvan han kan ge? Sig själv. Naturligtvis, sig själv. Att låta oss se hans härlighet och låta oss njuta av honom. Att låta oss tillbe honom. Och hur låter han oss se sin härlighet? Genom att sända sin enfödde son. Att leva det fullkomliga liv som vi skulle ha levt. Och ge sig själv i lösen. Som lösen i vårt ställe. Så att du och jag genom hans nåd kan få förlåtelse för våra synder. Och upprättas i relation till honom. Tillbe honom i ande och sanning. Med allt som är vårt. Att vi får tillbe honom bland alla folk. Men det här är vad texten säger. Men vi brukar inte tänka så här. I alla fall har jag inte varit van vid det. Jag gick i söndagsskolan när jag var liten. Jag kom aldrig hem med en teckning från söndagsskolan där det stod Gud älskar sig själv. Inte en enda gång. Och missförstå mig inte här nu. Det är klart att han älskar oss. Naturligtvis. Men han älskar oss ytterst sett för sin egen skull. Och det här förändrar vårt sätt att tänka om Gud, tror jag. Och om det gör det, så förändrar också vårt sätt att leva. Eftersom vi är så orienterade kring oss själva naturligt sett. Men låt oss släppa det. Och låta våra liv kretsa kring honom. Så, det var den andra punkten. Ändamålsorsaken. Vi är frälsta för att förkunna hans ära bland alla folk. Det är det goda livet. Det är vad vi är skapade för. Den tredje orsaken är den instrumentella orsaken. Och den handlar mer om specifikt, alltså hur, med vilket instrument har Gud orsakat den här förändringen. Så vi tittar i texten. vers 25. Alltså precis efter att Gud har uttryckt att han är angelägen för sin ära bland folken, så fortsätter han att säga exakt vad han ska göra. Vers 25. Jag ska stänka rent vatten på er så att ni blir rena. Jag ska rena er från all orenhet, från alla era avgudar. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så hur nu då? Hur ska Gud förhärliga sig själv bland folken? Han ska upprätta ett folk som har fått sina synder förlåtna. De ska vara renade ifrån all orenhet, ifrån omoral och avguderi. Han ska förhärliga sig själv genom att förlåta folkets synd. Alltså, jag tror att det är en legitim läsning att säga när han renar dem, så handlar det om att han förlåter deras synd. Och här kan vi ibland vara frestade att stanna i vår förståelse av vad Gud gör med oss. Att det handlar om syndernas förlåtelse. Att det är det handlar om liksom. Och det gör det också. Men vi kan ibland tänka så att när jag blir kristen så får jag syndernas förlåtelse. Och så kan jag bara liksom gå och vänta på det eviga livet i härlighet tillsammans med honom. Men det är ju inte allt. Det är ju inte bara syndernas förlåtelse som utlovas här. För om vi skulle stanna här och vi skulle säga liksom till alla, kom till Jesus och få syndernas förlåtelse, så skulle vi ha massa med. Jona är förberedd. Ni kan väl resa på er och få in lite syre i kroppen. Nu har vi ljud. Om allt vi sa var kom till Jesus och få syndernas förlåtelse, så skulle vi ha massa människor i våra församlingar som bekänner sig som kristna, som säger jag har fått syndernas förlåtelse, men som lever precis som världen lever i övrigt. Eller hur? Som är lika intresserade av jakten på bekvämlighet som världen i övrigt. Ja, som är lika intresserad av allt möjligt som världen är i övrigt. Men det är inte vad texten säger. Det handlar inte bara om syndernas förlåtelse. Det talar om syndernas förlåtelse. Och jag ska låta en ny ande komma in i er. I den 27 versen. Jag ska låta min ande komma in i er. Alltså Gud ska bo i sitt folk. Gud ska bo i sitt... Fundera på det. När du blev frälst. När han gjorde sitt övernaturliga verk i dig. När han liksom öppnade dina ögon. Så att du ville se Kristus som din Herre och frälsare. När du ville omvända dig från din synd och sätta ditt enda hopp till honom. När han födde dig på nytt. Så förlät han dig dina synder. Och i det ögonblicket fick du ta emot hans ande. Den instrumentella orsaken till din frälsning är Guds ande. Så Gud verkar fram frälsningen med Gud. Så föreställ dig det här. Gud själv, evig och oändlig, bor i dig. Varför då? Vad ska anden göra? Texten fortsätter. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så han förvandlar deras vilja. Han ger dem en ny vilja. Han tar bort hjärtat av sten och sätter in ett hjärta av kött. Så människor som har haft hjärtan av sten, som har varit helt liksom döda och ointresserade av Gud, kommer nu att bli levande inför honom. De kommer att vilja söka honom och vilja leva hela sina liv för honom. De kommer att vilja ha med honom att göra. De kommer att längta efter honom. De kommer att glädjas i honom. Njuta av honom. Det är det kristna livet. Att vi har fått en ny vilja. Jag vill ha med honom att göra. Så Gud ger ett nytt hjärta och låter sin ande komma in i dem så att de följer hans vilja. Och vad är hans vilja? Att göra hans ära känd bland alla folk. Det är Guds vilja med ditt liv. Om du är osäker. Att göra Guds ära känd bland alla folk. Att du ska njuta av honom. Förhärliga honom. Och det här kan vi förstås göra på massa olika sätt. Att vandra efter hans stadgar. Hålla hans lagar. Men fundera på det här specifikt. I ljuset av det nya förbundet. Vad är det som sker här alltså? Lukas 24, vers 45. Jag kan bara läsa det för er. Det är ju efter att Jesus har dött på korset. Efter att han har uppstått från de döda. Och så står det så här. Det här är ju efter berättelsen om Emmausvandrarna. Lukas 24, 45. Han öppnade deras sinnen. Så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem. Det står skrivet att Messias ska lida. Och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse. Ska förkunnas i hans namn. För alla folk. Med början i Jerusalem. Ni är vittnen om det. Alltså. Att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är alla vittnen. Och jag ska sända över er vad min far har lovat, det vill säga den helige ande. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Så Jesus utlovar att anden ska komma, precis som Hesekiel talar om. Och till vilket syfte? Så att de ska vara hans vittnen i hela världen. Vilket är anledningen att när Lukas fortsätter berättelsen i början på apostlagärningarna. Så säger Jesus, Apostlagärningarna 1 och 8. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och till jordens yttersta gräns. Det här är vad Bibeln säger. När människor blir frälsta genom Guds nåd till Guds ära. Så förlåter Gud deras synder och ger dem en ny vilja. Och fyller dem med sin ande så att de kan vandra enligt hans ord. Som hans vittnen i världen. Vi som kristna är alltså inte bara förlåtna. Vi är fyllda med Guds ande på ett sånt sätt. Att vi tillsammans i lokala församlingar. Vi tillsammans har vad som krävs för att vittna om Gud i världen. Några slutsatser här. Vad innebär det? Att vi är fyllda med Guds ande på ett sådant sätt att vi tillsammans har vad som krävs för att leva som Guds vittnen i världen. Det innebär samma sak som att vi är frälsta helt och hållet av nåd. Att den enda verkande orsaken bakom vår frälsning är Gud och inte vi själva. Det innebär att vi inte behöver vara så oroliga för någonting egentligen. Vi behöver inte vara så oroliga för vad folk ska tycka om oss. Det innebär att vi inte behöver arrangera vårt församlingsliv så att det är fullt av liksom, program och upplevelser riktade mot olika målgrupper för att locka folk. Det innebär att vi inte behöver erbjuda omvälvande gudstjänstupplevelser i form av ljud och ljus. Allt det där kan vara kul och respektingivande. Men det är bara skrammel, vänner. Det är bara skrammel. Ska jag vara helt ärlig så tror jag att det leder oss fel. Att det kan leda oss att tro att vi på något sätt är beroende av det. Av upplevelser eller olika program. Eller ännu värre, att Gud skulle vara beroende av det. Att Gud inte kan verka tro om vi inte har en mäktig liksom, föreställning. Vad skulle hända om du plötsligt befann dig själv på en plats som var full av folk som inte var kristna? I ett sammanhang där det inte fanns några församlingar som hade program som var fyllt med solitt bibliskt innehåll. Det kanske fanns massor med upplevelser att erbjuda. Men ingenting som verkligen förde människor in i lärjungaskap. Utan kanske snarare gjorde människor till konsumenter. Vad skulle hända om du fann dig själv på en sån plats? Vad skulle hända om du fann dig själv som kristen i Sverige? Som ju faktiskt rankar högst i världen i undersökningar som mäter sekularism och självförverkligande. Hur skulle man forma lärjungar där? Vilken konstig och abstrakt fråga. Vi kan göra det så svårt för oss att försöka prata filosofi och tränga in liksom i djupa mysterier när vi samtalar med våra icke-troende vänner. Men det finns två frågor som är jätteenkla och som man kan ställa till vem som helst. Den första frågan är: har du läst Bibeln själv? Har du läst? Den andra frågan är: skulle du vilja? Vänner, vi har allt som krävs. Allt som krävs. Vi har gemenskapen med de heliga. Vi har Guds ord. Och vi har Guds ande. Och om vi inte är försiktiga så kanske vi talar så mycket om hur dött vårt samhälle är och hur svårt det är. Och vilket förakt det finns liksom för Guds ord och allt det här. Men vi missar poängen om vi ägnar all vår tid åt att prata om hur svårt det är istället för att prata om hur stor vår Gud är. För han är stor. Han är värd all vår tillbedjan. Så låt det vara samtalet på våra läppar. Låt det inte gå en dag utan att du förundras över vad han har gjort för dig. Medan du var hans fiende, medan du var död, förbarmade han sig över dig. Och låt det inte gå en dag utan att du riktar dig till honom i bön. Vädjar till honom: Gud, låt din ära bli känd bland alla folk. Ni vet, låt ditt namn bli helgat. Och be för dig själv. Be för din församling. Och be för din omgivning. Och hans ande kommer att verka. Inte så som vi kanske tror eller hoppas alltid. Och när du läser Bibeln tillsammans med den som ännu inte tror, så kan du vara trygg med att hans ord tillsammans med hans ande är mäktigt nog att verka tro i det mest förhärdade hjärta. Det ligger i hans hand och det där är hemma. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för, vad kan vi säga? Vi tackar dig för frälsningen som är helt och hållet av nåd. tackar dig för vännerna här inne. Vars liv du har förvandlat. Jag tackar dig för att du har förvandlat mitt liv. Och vi ber, Fader, som församling och som individer, att det skulle utgå en lovsång ifrån våra liv. Om lov, ära och pris till vår Fader och vän som alltid oss älskat och älskar oss än. Fader, jag ber om kraft från höjden. Vi tackar dig för att du har gett oss anden. Men jag ber om en uppmuntran. Jag ber att du låter oss se din ande verka här i vår stad. I våran omgivning, Fader. I vårt grannskap. På våra arbetsplatser. Vi ber, Fader, att hjärtan skulle bytas ut. Och att våra vänner och bekanta skulle få nya ögon och se upp till den korsfäste frälsaren. Låt ditt namn bli helgat i våra liv, genom vår församling och i vår stad. I Jesu Kristi namn. Amen.